بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Vi ska idag läsa från Elefnan Nadia och vi ska fortsätta tala om al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, att påbörda det goda och att förbjuda det onda och dess höga position i islam. Vi ska också nämna vissa villkor som krävs för att kunna göra detta. Det första villkoret är att personen som beordrar med det goda och förbjuder det onda är muslim. Det accepteras inte från en kafir. För att påbörda det goda och att förbjuda det onda är för att ge nusra, att ge seger till Allahs religion. Och det går inte att en fiende till Allahs religion ger seger till Allahs religion. Men om en icke-muslim nu skulle påbörja någonting gott eller förbjuda någonting ont, så får han världslig belöning för detta och ingen belöning i nästa liv. Världslig belöning, men ingenting i nästa liv. Det andra villkoret är ett teklif. Att man är en person som är under khitab, alltså man ska, man är mukallaf, att man är könsmogen och att man är i sina sinnesfulla bruk. Och det här är ett villkor i all form av dyrkan. För de som är små står inte till svars för deras felsteg och brister. Och samma sak, de som inte är i sina sinnesfulla bruk står inte heller till svars, baserat på hadithen från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att pennan är lyft från tre sorters människor. Vem kan?
Ja. Den sovande tills han vaknar.
Den sovande tills han vaknar. Alla tre.
Sinnessjuka
tills
han blir frisk.
Den som är inte normal i huvudet tills han blir frisk. Och?
Den unge tills han blir
mogen. Ja. Verkligen fick. Och det tredje villkoret är istita'a. Och det är att man har möjligheten, man kan göra detta. Man är kapabel till att påbörja det goda och att förbjuda det onda. För Allah Ta'ala kräver inte människor mer än vad de kan. Som Allah Ta'ala säger, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Att Allah kräver inte en själ mer än vad han kan. Allah kräver inte en människa mer än vad hon kan. Surat al-Baqarah 286. Och Sheikhen säger också att det finns ett fjärde villkor man kan lägga till. Och det är att folk ska ta nytta av det som sägs. Om man är säker på att folk inte kommer ta åt sig det man påbördar eller det man förbjuder, så är det inte obligatoriskt. För Allah Ta'ala säger, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ ذِكْرَ. Påminn, för påminnelsen gynnar de troende. Alltså, om påminnelsen inte gynnar, så behöver du inte påminna. Och baserat på hadithen, ni kommer att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Eller ni ska göra det. Tills ni ser att folk lyder och följer sin girighet, sina lustar. Och att man ger företräde till det världsliga framför det kommande. Och att varje person förundras över sig själv och sina åsikter. Då ska ni bry er om er själva och låta bli vad folket är på. För det kommer komma tider efter er där det är lika svårt att hålla fast vid religionen som det är att hålla fast vid brinnande eller glödande kol. Och en person som agerar på den tiden kommer få lika mycket belöning som 50 stycken av er. Till slutet av hadithen. Så man är säker på att folk inte längre lyssnar på det goda man har att säga eller det onda man förbjuder ifrån, så behöver man inte göra detta. Och det finns ett till villkor som Sheikhen, när han kommer att nämna det. Nu nämner Sheikhen lite exempel på det stora behovet umman är i att man ska kalla dem tillbaka till sanningen. Jag ska låta dörren vara öppen. Det är väldigt psykande. Sheikhen säger, den personen som kollar på muslimernas tillstånd och granskar människors tillstånd i denna tid hör och ser så mycket synder som får honom att tappa hakan, som får de troendes hjärtan, de levandes hjärtan att känna sorg, de får ögonen att fyllas med tårar och får folket av tro att vända sig i sängen. Synder som handlar om avvikelse från Allahs rena lag. Och där folk istället bygger upp det förislamiska systemet, det mörka och förtryckande och sjuka förislamiska systemet eller tillvägagångssättet. Och han ser här exempel på hur folk har gått vilse. Och han nämner 5 aspekter hur folk har avvikit från sharian. Han säger det första är att folk avviker i aqida. Och det här är otroligt farligt. För de flesta av människor idag har lämnat aqidan av Taifatul Mansura, av den segerrika gruppen Ahli Sunnati wal Jama'a. Denna rena aqida som den första generationen av denna umma var på. Sahaba och tabi'in och de som levde efter dem. Från Ahlul Istiqama, folket som gick den raka vägen. Alal Haqq al-Mubin, då de följde sanningen, den klara och tydliga sanningen som sändes ner från Ruh al-Amin, från den pålitliga ängeln Jibril. Ala Qalbi Sayyid al-Mursalin, som sändes ner till hjärtat av profeternas mästare, bilisanin arabiyin mubin, på klar och tydlig arabiska. Så han säger här att folk har gått vilse i aqida och avvikit från den aqidan som sahaba var på, profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba och tabi'in, och istället följer en annan aqida, bid'a och påhittade saker. Och han säger att de flesta har du lämnat och avvikit från den arena och vita aqida och valt vägar, klandervärdiga vägar och felaktiga vilseledda sekter som förstör och korrigerar inte, de river och bygger inte, som till exempel, och han nämner här då exempel på hur folk har gått vilse i aqida, el-wathaniya, avgudadyrkan, som tyvärr har drabbat de flesta av muslimernas länder, som visar sig i gravdyrkan. Att folk är extrema i as-salihin, de fromma och rättfärdiga människorna, vare sig de är levande eller döda. De ber dem om saker som ska ge dem nytta, eller att skydda dem från vad som ska skada dem. Och det här är som folket av jahiliyyah till ula, folket innan islam, gjorde. Eller att folk också dyrkar sufi-sheikher. Ni känner till sufister. Och de ärar deras sheikher ibland mer än profeten sallallahu alaihi wasallam. Och ger dem ibland nästan gudlig status. Gudomlig status. Så folk har gått och börjat dyrka dessa människor. Och gått väldigt vilse. Och bort från sanningen. Och hur många, han säger sen också, hur många sådana här sekter finns det inte av sufister som går olika vägar, men de är enade på en och samma sak. En aqida som är al-qawlu bi wahdatil wujud. Att de alla säger och tror på att Allah finns i allt och överallt. Och det här är den aqidan som de har fått från Ibn Arabi. Ibn Arabi, en sufist som avrättades för kätteri, för de sakerna som han sa som stred mot islam. Alltså han sa så grova saker att ulema förklarade honom att vara kafir. Då han sa att Allah är i allt och Allah är allt och så vidare. Att det spelar ingen roll om du dyrkar ett kors eller en präst eller Jesus. För du är ändå i slutändan du dyrkar Gud. Och det här är en kuffer som är värre än den kuffer som kristna sa. Kristna sa att Gud finns i tre saker. Ja, de begränsade till tre. Till Jesus, sonen och den heliga anden. Eller Isa och den heliga anden och Maria. Eller hur? Och visa till Gud, sonen och heliga anden. Medan dessa människor gick ännu längre och sa att Gud finns i allt. A'udhubillah. Och den här uttalandet är kuffer. Då tar människan ut ur islam. Och han sa andra fula saker också. Som gjorde att ulema avrättade honom. Men det underliga är att det finns folk idag. Och alla sufister tycker om den här personen Ibn Arabi. Och man sprider hans böcker. Går igenom hans böcker och så vidare. Och det finns en skillnad på Ibn Arabi och Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi med L. Han var en stor lärd man från al-Malikiyya som har en tafsir. Ibn al-Arabi var en stor lärd man. Till skillnad från Ibn Arabi. Nekira. Obestämd form. Nekira och hua munkar. Ja? Man kan se vissa lärare. Det är lätt att komma ihåg. Nekira munkar, alltså han är dålig. Nekira. Medan han som är bestämd form är en bra person. Ta'id. Ma'arifa ma'arufan. Han är känd för sin goda akhlaq eller goda aqida. Och så säger sheikhen att vad som är sorgligt är att de personerna som försöker att hindra den här ondskan är väldigt få. Till skillnad från det stora antalet som följer denna ondska. Alhamdulillah, ni kanske inte har varit med om detta. Men det finns mycket sådana här sufism i den muslimska världen. Som kallar till kyrk och som kallar till sådana här konstiga akida. Att man ska höja upp sina sheikher till en nivå som är som profeternas nästan. Och dyrka gravar och att läsa sådana här böcker. Och tro samma saker som Ibn Arabi och så vidare. Och han säger, det finns också här andra sekter som har avvikit från den korrekta akidan. Som till exempel Al-Jahmiya, Al-Mu'attila, Al-Mu'tazila och Al-Ash'ariya. De här tre sekterna har ganska mycket gemensamt. Och man brukar kalla alla som förvränger Allahs namn och attribut för Jahmiya. Salaf brukade kalla alla som förvränger Allahs namn och attribut för Jahmiya. Okay? Så även Al-Ash'ariya som finns idag kan kallas för Jahmiya. Därför finner man när man läser de här böckerna från Salaf Raddu ala al-Jahmiya från Imam Ahmed och Darimi och andra, finner man att de egentligen raddar samma shubahat som Al-Ashaira har. Okej? Okay? Bra fayda att känna till. Och den här sekten finns också idag, Al-Ashaira. Och det är till exempel den akidan som lärs ut i Al-Azhar. Och ni har gått igenom Al-Asma wa Sifat med Josef, eller? Ja? Vad är det Al-Ashaira tror på? Vad säger de om Allahs namn och attribut? Ja. Jani, är det ingen som vet?
De bekräftar sju attribut.
Taib. Och resten? Förnekar. Men vad menar du med förneka? Till exempel Ar-Rahma och Al-Mahabba. Säger de att Allah har ingen rahma? Det är inte ett av hans namn. Eller? Ja. De förvränger. Ja. De säger ju Allah han är Ar-Rahman Ar-Rahim, men Ar-Rahman typ vet inte vad det betyder. Eller det passar inte Allah att vara barmhärtig. Det tyder på svaghet. Och det är inte passande. Eller om man säger att Allah älskar så har vi liknat honom vid skapelsen och så vidare. Så de förvränger. De säger att Allah älskar tyder på inte att han har riktig kärlek, men det tyder på att han ska låta folk gå till paradiset. Att Allah hatar betyder att folk ska gå till elden och så vidare. De förvränger. Och det här är batil. För först, problemet som de gjorde var att de ville inte likna Allah vid skapelsen. Okej? Okay? Vilket i sig själv är bra. Men, då man tror på Allahs namn och attribut så behöver man inte likna honom vid skapelsen. Vi tror på Allahs namn och attribut men han liknas inte vid skapelsen. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Det finns ingenting som honom och han är السميع البصير. Så även om vi säger att Allah har två händer så betyder det inte att de är som människans händer. Det finns ingenting som Allah. Det går inte att föreställa sig. Allah ser. Det betyder inte att han ser så som vi ser. Allah är över de sju himlarna. Han ser allt på jorden samtidigt. Går det att likna det i våran syn? Nej. Han ser den svarta myran. Kolsvarta myran på den kolsvarta stenen på en kolsvart natt. Är det någon människa som gör det? Från över de sju himlarna? Omöjligt. Så Allah ser, ja, men inte som våran syn. Allah hör, han hör allt, men inte som våran hörsel. Och så vidare. Alla Allahs namn och attribut är felfria, perfekta. Och de passar honom. Så Al-Ashaira, de säger att vi vill inte likna Allah vid skapelsen. Så de började att förvränga massa namn och attribut. Att säga att hand betyder makt, till exempel. Och så vidare. Eller att Allah har gjort istiwa, Allah har rest sig över tronen. Att Allah har tagit makt över skapelsen. Och de här, alla de här påståendena, om ni läser Ibn Taymiyyahs böcker, här raddar de punkt efter punkt. Till exempel, vad då att Allah har tagit makt över skapelsen? Hade han inte makt över skapelsen innan han sa det här ordet? Eller innan han gjorde det här? Allah har alltid haft makt över skapelsen. Så de motsäger sig själva i många saker och ting. Och samma sak som brorna sa, de bekräftar sju egenskaper och vissa nio, som liv, kunskap och så vidare. För de säger de här sakerna måste man ha. Då säger vi till dem. Okej, om ni har bekräftat att Allah har liv, då måste ni också bekräfta de andra egna egenskaperna. För då kan vi säga till er att då har ni liknat Allahs liv i våra liv. Så att göra skillnad på egenskaperna går inte. Utan alla är samma. Han har ett liv, inte som vårt liv. Okej? Han har kunskap, men inte som våra kunskap. Så samma argument som de har för att bekräfta dessa sju har vi för att bekräfta allihop. Och det här är ett ämne som man kan fördjupa sig i. Men det är viktigt, aqida är väldigt viktigt. För det finns folk som tror på de här sakerna. Al-Ashaira, det är den aqida som lärs ut i Al-Azhar i Egypten. Den aqida som lärs ut i många muslimska länder. Indonesien, som lärs ut i Pakistan, Diobandia och så vidare. Så man måste akta sig för den här aqidan. Den är väldigt, väldigt farlig. Och sen säger Sheikhen Al-Murji'a. Vilka är Al-Murji'a? Vad är det för sekt? Vad tror de på? De får säga att iman är i hjärtat. Man behöver inte göra handlingar. Det räcker med att man tror. Man säger la ilaha illallah. Och så behöver du inte göra någon gärning utan du kan gå till paradiset. Och det här är också fel. Eller att iman inte stiger och inte sjunker. Det är också en av deras bidda. Att man inte skadas av synder. Iman sjunker inte av synder. Och den höjs inte av goda gärningar. Och det här är batil. Det här går emot Ahl Sunnah wal Jamaas aqida. Iman höjs och iman stiger och den sjunker. Eller hur? Det är något som alla själv känner i sin iman. Och iman består av tre saker. Vilka är de, Daniel?
Tal, handling och tro.
Tal, handling och tro. Alla dessa tre måste finnas för att man ska ha iman. Och så säger han då sen Al-Khawarij, de känner ni till. Al-Rafida, finns det också många av. Shia som de kallas för. Al-Ismailiyya. Al-Nusayriyya. Al-Durziyya. Al-Wujudiyya. Al-Shu'iyya. Al-Marxiyya. Al-Ishtirakiyya. Och det här är även politiska ideologier som kommunism och kapitalism och sekularism. Och tyvärr är det många muslimer som har anammat dessa ideologier. Det fanns en tid då södra Yemen var kommunistiskt. Visste ni det? För inte så länge sedan. Somalia var kommunistiskt. Och många andra muslimska länder har haft såna här ideologier. Sekularism, i vilket land finns det idag?
Turkiet.
Turkiet. Många andra länder. De säger religionen är moskén. I domstolen är det vi som bestämmer. Det är vi som styr landet. Religionen är bara i moskén. Eller i hemmet. Och så vidare. Man ska inte ha visa religionen utåt. Typ. Det här är något som är helt fel. Det är kuffer. Det går emot islam. Wal-Qadianiyya. En annan sekt. Wal-Baha'iyya. Wal-Masuniyya. Min al-Yahudiyya och Nasraniyya. Frimurarna också. Ni känner till frimurarna. Man hör det talas om judiska och kristna som då följer frimurarna. Och andra sekter som är otroligt många. Madahib, alltså dessa tillskrivningar som är vilseledande. Som inte har någon grund från det islamiska ljuset utan kommer endast från shaitans viskningar. Och sen fortsätter shaitan i punkt 2, hur människorna har gått vilse. Att folk har gått vilse i tillvägagångssättet i att dyrka Allah. Många muslimerna har gått vilse i hur de dyrkar Allah. Som ett tahara, as-salah, zakat, saum, hajj, hur man gör da'wa, hur man gör jihad och andra av islams former av dyrkan. Antingen har de avvikit genom att inte göra dessa förpliktelser. Kanske de är okunniga. Eller så gör de dem på ett fel sätt, på ett innoverat sätt. Alltså de tar lätt på saken och kanske ger företräde till någonting världsligt. Eller så har de gjort den här formen av dyrkan till en lek där man bara gör vad man vill. Man gör bid'a och går emot den profetiska vägledningen sallallahu alaihi wasallam. Och sen säger shejken att tredje punkten, att folk har gått vilse i al-mu'amalat, i handel. Där folk har som mål att samla på sig rikedomar på vilket sätt som helst. Utan att bry sig om det är tillåtet eller förbjudet. De bryr sig inte heller om de har tagit folks rättigheter. Utan det viktigaste är att tjäna pengar. Halal eller haram. Den fjärde punkten där folk har gått vilse är al-inhirafat fil akhlaq wal-suluk. Att folk har gått vilse i beteende, i karaktär, i moral. Där de flesta, eller många muslimerna, har börjat efterlikna Allahs fiender från öst och från väst. Ateisterna från öst och al-ibahiyin, de som då tillåtit allting från väst. Och detta med saker som vi inte ens kan räkna upp, de är så otroligt många. Men till exempel, han säger shejken, isbal al-thiyab, att ha kläderna hängandes i marken med, alltså, zay al-khanafis, jag vet inte vad det betyder, men det är ett slags klädesplagg när man efterliknar kuffar. Halq al-liha, att raka skägget, eller att bara spara mustascherna som vissa gör. Eller att män har på sig guld. Eller att döda tiden. Att sitta uppe sent på nätterna och leka förhatliga lekar som man har som ett vapen mot muslimerna, som är uppfunna av folk som inte har någon moral. Folk som inte tar vara på sin tid förutom, eller inte bryr sig om till sin tid förutom om det är någonting som de tycker det är kul, så gör de det. Och han nämner till exempel här som att spela schack eller backgammon. Och han nämner namn på olika spel som jag inte vet vad det betyder. Kort också, kortspel. Han ser de här sakerna som hindrar människan från att komma ihåg Allah. Många av de negativa effekterna av spel är att de håller människan borta från att komma ihåg Allah. Eller hur? Hur många som sitter och spelar kort gör dhikr av Allah och pratar om gott. Ni vet ju själva. Eller hur? Vad talar man om när man spelar kort? Det är inget positivt. Det hindrar också människan från salah. Det vänjer människan vid att använda ett fult språk. Ett vulgärt språk. Att svära och förbanna. Eller hur? Att ljuga. Och det leder ofta till spel om pengar och saker och ting. Och ännu värre, ibland kanske dessa spel till och med leder till narkotikamissbruk. Att man ibland börjar använda narkotika. Som man säger här, mörker som är dhulumat ba'duha fawqa ba'd, lager över lager av mörker. Det som Allah inte ger ett ljus kommer inte att finna något ljus. Wala hawla wala quwwata illa billah. Och sen säger Sheikhen, den sista punkten då, där folk har gått vilse, är att folk har gått vilse i ideologiska inriktningar. Ideologiska inriktningar som har splittrat den muslimska umman, där folk har gått långt bort från islam. Så han säger sen Sheikhen, slutsatsen, om det här då är muslimernas tillstånd, så vad är då plikten för tulab al-ilm, de som har kunskap om religionen i varje land? Vad är deras plikt mot dessa synder? Han säger svaret, plikten för varje person med kunskap, vart han än är och vart han än åker, är att han försöker så gott han kan, i enlighet med hans kapacitet, att påbörja det goda och att förbjuda det onda, med den kunskapen och den kapaciteten Allah har givit honom. Och det här på olika sätt. Bituruq tarbawiyya, genom att uppfostra människorna på vad som är rätt och att då lära dem vad som är fel. Bil kitab, genom att skriva, genom att predika al-khatab, wal munaqasha, genom att argumentera med folk, att lägga fram bevisen på ett uppriktigt sätt, wal muhadarat al-hadifa, och målinriktade föreläsningar. Och på alla möjliga sätt som man kan förmedla budskapet så och klargöra det för den muslimska umman. Och att då rena denna religion från de oklarheter som Ahl-Bida och folket av villfarelse har försökt smutsa ner religionen med. I de här fem punkterna som vi nämnde. Att man försöker att motarbeta det här så gott man kan. Och så säger Sheikhen också att de personerna som sen gör denna plikt, att påbörja det goda och att förbjuda det onda, från folket av kunskap, de som kan sharia och de som kallar till profeternas arv, och då gör detta med uppriktighet i sökandet av Allahs välbehag och nästa liv, kommer att falla in under Allah Ta'alas uttalande, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, att ni är den bästa umman som tagits fram för folket. Ni påbörjar det goda och ni förbjuder det onda. Wa tu'minuna billah, och ni tror på Allah. Men den personen som till skillnad från dessa är tyst om sanningen, wa dahana, och kompromissar med sanningen, faqad a'rada nafsahu lil 'adhab al ba'is bi tarkihi al a'zam al wajib min wajibat al islam, han har utsatt sig själv för ett av de hårda straffen då han har lämnat en av islams största förpliktelser. Som Allah Ta'ala säger, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Att när folket glömde bort det som de hade påminnits om, så räddade vi dem som förbjöd från det onda, och vi tog dem som förtryckte, alltså de som syndade, med ett hårt straff för de synderna som de brukade göra. Och vi nämnde det här förra veckan också, eller hur? Den här ayan. Att påbörja det goda och att förbjuda det onda gör att människan blir räddad och går inte under med folket av synder. Sen säger Sheikhen, det finns vissa saker som har med det här kapitlet att göra. Det första är att det är en plikt för varje person som påbörjar det goda och personer som blir påmind om det goda att följa den sanningen som han har fått, eller den sanningen som han ger. Om det är någonting obligatoriskt så måste han själv implementera det. Om det är någonting rekommenderat så är det rekommenderat att man gör det. Eller hur? Om en person säger att du måste be 5 gånger om dagen,
Då måste han själv göra det, eller? Och personen som hör det måste också göra det. Om jag däremot säger att du borde be witr innan du sover, så är det rekommenderat för båda två att göra det. Det är inte obligatoriskt. Men om det däremot är någonting förbjudet som man förbjuder, så får ingen av dem göra det. Varken den som förbjuder eller den som förbjuds. Det är inte så att man har val. Och någon säger till dig, drick inte alkohol. Varken han som förbjuder eller den som förbjuds får dricka alkohol. Det är inte så att man har valet där. Men gällande det goda så finns det två. Antingen påbörjar man någonting wajib eller någonting som är mustahab, som är rekommenderat. Om det är wajib måste man själv göra det. Om det är mustahab så är det sunna att man själv gör det. Rekommenderat. Men gällande synder då, så ska alla människor avhålla sig ifrån det. För att göra Allah nöjd. Och i fruktan för Allahs straff i detta liv och i nästa liv. Och Koranen tyder på, eller har bevisat, att personen som påbördar det goda eller förbjuder det onda och själv inte gör det, att han är som en åsna. Där Allah Ta'ala säger, فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِذِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ. Att vad är det med dem som vänder ryggen åt påminnelsen? De beter sig som skrämda åsnor som flyr för ett lejon eller ett vilddjur. Och så vad är det med folket som vänder ryggen åt påminnelsen? När man kommer och påminner dem så vänder de ryggen och beter sig som skrämda åsnor som flyr från ett lejon. Och vissa människor är så, om du kommer och säger åt dem, ja akhi taqilla, gör det till dig och så. Du säger, jag måste iväg, bussen går. Han skyndar sig bort, eller? Jag vill inte lyssna. Som att han skulle vara jagad av ett vilddjur. Surat al-Mudaffir 49-51. Och sunna tyder också på hur farligt det är att påbörja det goda och att förbjuda det onda och att själv inte göra det. Det har berättats i en hadith, och det är också en liknelse med en åsna. Och det är en hadith som berättas från en sheikhan Bukhari var muslim, från Osama bin Zaid, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, en person kommer att hämtas på domedagen och kastas i elden, och han kommer gå och släpa på sina inälvor i elden så som en åsna går runt en kvarn. Och folket kommer att säga till honom, vad har hänt med dig? Brukade inte du påbörja med det goda och förbjuda oss från det onda? Och då så säger mannen, jag brukade påbörja det goda, men jag gjorde det inte själv. Och jag förbjöd från det onda, och jag gjorde det själv. Och den hadith finns då Bukhari och i Muslim. Och i en annan hadith så berättar profeten alaihissalatu wassalam att på kvällen då han togs upp på himlafärden, så sa han att jag såg ett folk, eller jag såg män som hade تقرض شفاهم بمقاريض من نار, som typ rev eller klippte sina läppar med saxar eller knivar av eld. Och varje gång de hade gjort det så blev de vanliga igen. Alltså som de straffade sig själv om och om igen. Och jag sa till Jibril, vilka är dessa? Han sa, det är khutaba min ummatika kanu ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ta'qilun. Det folket som predikade från din umma, som påbördade folk med det goda, men de glömde bort sig själva då de läste Allahs bok och de inte hade någon förståelse. Eller afala ya'qilun. Ett folk som inte förmanades. Och det också nämns från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att en man kom till honom och sa, ja ibn Abbas, jag vill påbörja det goda och förbjuda det onda. Och då så sa ibn Abbas, har du nått den nivån? Han sa, jag hoppas det. Han sa, om du kan känna dig säker från dessa tre meningar som, från Allahs bok, så kan du göra det. Och då så sa mannen, vilka är dessa tre meningar eller tre verser från Allahs bok? Och då så sa Abdullah ibn Abbas de här tre verserna. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Påbördar ni folk med fromhet och glömmer bort er själva? Surat al-Baqara 44. Nästa vers. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Det är något mycket förhatligt hos Allah att ni säger det som ni inte gör. Det som ni själva inte gör. Surat Saf, vers 3. Och det Allah Ta'ala säger om den fromme profeten Saleh, om den fromme profeten Shu'aib alayhi salam. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. Jag vill inte göra det som jag vill inte göra det som jag uppmanar er att avstå ifrån. Jag vill själv inte göra det som jag uppmanar er att avstå ifrån. Alltså, hur kan jag göra någonting som jag ser åt er att inte göra? Surat Hud 88. Al-Allama Muhammad Amin al-Shinqiti säger gällande dessa texter: vet att vad som gäller här, alltså i förklaringen på dessa verser, om att man ska, personer släpar sina inälvor i elden eller river sönder sina läppar med knivar av eld, det här gäller inte personen som beordrar det goda, utan det gäller personen som syndar. Eftersom att påbörda det goda måste alla göra, vare sig han är bra eller dålig. Utan el-wa'id, den här varningen, gäller synder. Inte för personen som påbörjar det goda. För att påbörja det goda är någonting gott och leder bara till gott. Hänger ni med? Så det finns en skillnad på de här två. Det som verkligen är förbjudet här är att förbjuda från synder och sen själv göra dem. Och det finns mycket, ulema har sagt ganska mycket saker om just den här frågan. Måste man påbörja det goda och förbjuda det onda även om man själv inte lever upp till dessa saker? Och vissa säger att de här texterna menar personer som låtsas som att de är fromma och då vill få det att se ut som att de inte gör de här synderna fast de egentligen gör dem. Men om till exempel en pappa röker, alla vet att han röker, får han inte säga till sin son att du får inte röka? Det är haram. Får han inte göra det? Jo, han måste. Förstår ni? Men om han går och röker i smyg och sen säger till folket taqillah, haram att röka. Förstår ni? Han har två ansikten. Det är en slags hyckleri. Eller hur? Så man måste då, både som en person som förmanar och en person som förmanas, ta åt sig det goda man hör och hålla sig borta från det onda som man hör, så att man inte blir en av dessa två åsnor. Kom ihåg dessa två åsnor. Personen som förmanas och flyr som han är jagad av ett lejon. Eller personen som förmanar och inte lever upp till det han säger, som får gå runt i helvete. Så båda är åsnor, eller har liknats vid åsnor. Nästa punkt. Vi kan ta den som sista punkt. Och det är att ett villkor för att påbörja det goda och att förbjuda det onda är att man har kunskap om det som man kallar till. För om man inte har kunskap så kanske man beordrar med någonting som inte är bra. Och man kanske förbjuder för någonting som inte är dåligt. Och Ibn Uthaymin och Fawzan och många andra lärda säger att han kanske förstör, han kanske ger mer ondska än gott. Han kanske ger ett dåligt rykte till islam och så vidare. Han gör saker, förbjuder saker som är halal för människor. Eller tillåter saker som inte är tillåtna för människor. För han har ingen kunskap. Så det här kan vara, det kan lätt ske. För det, Sheikhen säger att det finns så mycket okunnighet i den muslimska världen idag. Trots det att vi har universitet och vi har böcker och allting. Det finns så mycket okunnighet att folk kanske börjar förbjuda saker som är tillåtna. Eller tillåta saker som är förbjudna. Och Allah Ta'ala har beordrat profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att göra da'wa med basira, med insikt, med kunskap. Yani med dalilun wadih la lubsa fihi. Med ett klart och tydligt bevis ska man göra da'wa. Wa bi hikma. Wa hiya husnul uslub. Och med vishet. Och det är att man gör det på bästa eller med god karaktär och på bästa sätt. Barakallahu fik. Wa talattuf bil khalqi fi iqna'ihim. Och att man också är mjuk mot människor då man försöker att övertyga dem om sanningen. Och försöker då att förbjuda dem från vad som är förbjudet. Och det finns många namn. Man då använder autentiska hadith från Koranen, från Sunna och från det som muslimerna är överens om. Och beviset på den här principen i Allah Ta'alas uttalande: Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Säg, alltså Allah säger till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, säg det här är min väg, min väg. Jag kallar till Allah ala basira, som är kunskap, med insikt. Jag och de som följer mig, subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Upphöjd i Allah, jag är inte från al-mushrikin. Surat Yusuf 108. Och så säger sheikhen att vad vi alla vet är att profetens väg alaihi salatu wassalam, det är hans ummas väg. De är beordrade att följa hans väg. De är beordrade att låta sin da'wa vara på samma manhaj som profeten sallallahu alaihi wasallam, hans da'wa var på. Qawlan wa fi'lan wa khuluqan wa sulukan. I tal, i handling, i karaktär och beteende. Och om de tar en annan väg än hans väg i att göra da'wa, så kommer deras da'wa att skada och inte att gynna. Och den kommer att förstöra och inte korrigera. Och de som reflekterar över den här versen förstår att det inte är tillåtet att låta folk som inte har någon kunskap påbörja det goda och förbjuda det onda. För att när man också gör det här, så går man profeternas väg. Och det här är en viktig sak. Om man lär folk vad som är rätt och förbjuder dem från vad som är fel, så gör man profeternas jobb. Och då kommer man också att få utstå det som profeterna och deras arvtagare fick utstå. Vilket också kräver kunskap, tålamod, vishet och så vidare. Eller hur? För han säger sheikhen också, dessa människor förbjuder, eller de förbjuder då folket från att leva ett liv av jahiliya, ruttet liv av jahiliya, med dålig karaktär, ett liv som liknar boskapens liv, eller kanske ännu lägre än boskapens liv. Och adalla sabila, de är ännu mer vilse. Utan att folk ska då acceptera ett liv av vägledning, ljus och kunskap och vishet och iman. Och det är det livet som profeten och hans följeslagare kallade till. Att lyda Allah och att följa sändebudet. Och att hoppas på Allahs stora belöning i nästa liv. Och vi slutar där för idag. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.